Romarbrevet 14 ska vi gå in i nu. Och det är alltså en fortsättning på Paulus undervisning om hur vi ska älska varandra. Och hur de i första hand icke-judiska troende ska leva. För att på något sätt skapa avund bland judarna. Så att de också tar emot den frälsare som icke-judarna har tagit emot, Yeshua. Om vi börjar läsa här i kapitel 14, vers 1 och framåt, ska vi försöka förstå vad som Paulus vill säga här. Om någon är svag i tron, så uppta honom dock vänligt utan att döma över andras betänkligheter. Den ena har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som äter må inte förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter, till Gud har upptagit honom. Och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid. Men han ska väl bli stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående. Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en var fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren. Och om någon äter, så gör han detta för Herren. Han tackar ju Gud. Så också om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren. Och han tackar Gud. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Är vad vi leva eller dö, hör vi alltså Herren till. Vi ska stanna där och försöka bena upp den här texten. I första hand måste vi veta att det finns saker som är klart uttalade i Toran som tillåtna och förbjudna. Men det finns saker som inte är klart uttalade i Toran. Som tillåtna och förbjudna. Och där finns valmöjligheter för individerna att inför Gud bestämma hur man ska göra. Och om vi nu applicerar Paulus undervisning med Toran som grund, och det måste vi göra, så måste vi ställa oss frågan: vad menar han med det här som han skriver om att vara svag i tron? Vem är det som är svag i tron? Det här ordet betänkligheter är inte så bra översatt. Det är ordet på grekiska dialogismos, som betyder uppfattning. Det kommer från ordet logos, som har med resonemang att göra. Och i de messianska skrifterna så är det en term som ofta används inte bara för att tala om tvivelaktiga spekulationer, utan om de splittringar och skillnader som dömanden ofta leder till. Och det innebär alltså här att det är en Paulus säger så här: ni ska inte bjuda in någon, alltså uppta någon, i det här fallet bjuda in någon, eller ta emot någon i ert hem, för att diskutera över hans uppfattning. Om det då är en som kallas för svag i tron. Och här är inte frågan om tron på Gud, eller tron på frälsningen, eller övertygelsen om att Yeshua har burit mina synder som han talar om. Utan i det här fallet måste vi förstå ordet tro som en övertygelse om vad som är rätt, hur man ska handla. Den som är svag i tron, den som inte är övertygad, eller den som är ifrågasätter vissa saker, att de vill inte äta allt. Han skriver så här: en har tro till att äta allt. Han är alltså övertygad om att det är okej att jag äter allt. Men en annan som är svag äter bara grönsaker. Och det här kan man ju inte säga då, att den som är svag är judarna. För judarna har inte blivit befallda att äta bara grönsaker. Om Toran, om man nu tänker, vem talar han till här? Talar han till hedningar? Talar han till judar? Eller talar han till båda? Låt oss säga att han talar till judar. Och låt oss säga då att de, en del som menar det, att de svagare är judar här. De äter inte kött då, va? Utan de äter bara grönsaker. Men det stämmer inte med Toran, för prästerna i templet ska äta kött. Och Toran säger att den som vill äta kött, han ska göra det på det och det sättet. Och de här djuren får ni äta och de här djuren får ni inte äta. Så att vara vegetarian har ingenting med svaghet i tron att göra. Eller att judarna skulle vara svaga för att de inte äter viss kött. Så där måste vi sudda ut den tanken. Jag tror personligen att Paulus talar om, han talar till hedningar här. För Toran har ju stakat upp vad som är rätt att äta. För juden, han vet vilket kött han får äta, han vet vilket kött han inte får äta. Så här är inget tvivel, det är ingen fråga om en trossak för juden vad som är rätt och vad som är fel när det gäller kött. För en jude, så han får inte äta ett kött som inte är slaktat av en jude. Och det måste vi göra av en shochet, alltså en sådan som vet hur han ska slakta djuret på rätt sätt. Han måste kunna tömma ut blodet på rätt sätt. Det måste alltså vara ett kosherkött som är accepterat i judisk, enligt judisk tradition. Så juden har ingen problem med svaghet när det gäller kött. Han vet att om man går till en kosher försäljare eller en shochet, en som är slaktare, judisk slaktare, så vet jag att det här är det köttet som Gud tillåter mig. Så här är det ingen fråga om svaghet i tron. Utan jag är övertygad om att här talar Paulus till icke-judar. Varför? Jo, för icke-judarna har ju inte någon bestämd gräns i Toran för vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller mat. Det finns en lägre gräns för icke-judar, och det är att man inte får äta levande kött, så att säga. En lem som kommer från ett djur som fortfarande lever, som är taget från ett djur innan det är dött. Det kan gälla blod, det kan gälla andra lemmar som man då, till exempel testiklar som man skär av innan djuret är dött. De lemmarna som är tagna från levande djur, eller som när djuret fortfarande lever om det håller på att slaktas, så de är förbjudna för icke-judar. Det är liksom lägre, den lägsta gränsen som första Mosebok 9 talar om där. Och sen kommer då frågan här, hur ska vi göra med det kött som är offrat till avgudarna? Paulus tar upp det också i första Korintbrevet 8 och första Korintbrevet 10. Och det var ett stort problem på den tiden ibland romarna, de troende hedningar som ville leva ett gudfruktigt liv och ville vända sig bort ifrån all form av avgudadyrkan. De hade ju samvetsbetänkligheter när det gällde köttet då. Hur ska vi ställa oss när det gäller det här köttet som för det mesta är offrat till avgudarna? För det var väldigt vanligt att man gjorde det i den kulturen som de levde i. Och då måste Paulus undervisa här hur vi ska bete oss. Och han är inte klar. Alltså han ger inte en klar befallning om ni får inte äta något kött. Ni får bara äta kosherkött som är slaktat av judar. Han ger inga sådana regler, utan han säger här ger vi frihet till var och en att bedöma själv hur han vill göra. Och då säger han så här, den som är svag i tron, det vill säga den som är tveksam när det gäller kött, om han ska äta det eller inte, om det är välbehagligt för Gud eller inte, om han köper det här köttet och äter det och är tveksam om det är rätt, om han då funderar på, har de offrat det till avgudarna, är det slaktat så att det blir välbehagligt för Gud, till exempel om det har blivit djurplågeri innan köttet dödas, eller överhuvudtaget kan det vara en människa som är svag i sin, vad ska vi kalla det, alltså känslig i sin kärlek till djuren och tycker att det är fel överhuvudtaget att äta djur. En sådan människa får man ju inte bara köra över och mena att det är ingen fara, det finns inga avgudar. Trots att de är offrade till avgudarna, så avgudarna har ju ingen kraft, för det finns bara en gud. Och vi får äta kött, för Gud har tillåtit oss att äta kött. Så varför tycker du, det har väl ingen betydelse. Den attityden vill Paulus ta itu med, så att inom församlingen det ska finnas en respekt för både den som äter, som känner sig som stark och övertygad om att det här är okej, och den som är svag, det vill säga den som är tvivlande om det här är välbehagligt för Gud eller inte. I det sammanhanget tror jag vi måste se den här texten. Det har alltså att göra med den miljö som hedningarna hade. För judarna behöver inte de här reglerna. För de vet redan vad som är tillåtet och förbjudet när det gäller kött. En har tro till att äta allt. Och det kan man inte säga för juden. Juden får inte äta allt. Toran bestämmer klart och tydligt vad han inte får äta. Vilka djur han inte får äta. Men en icke-jude, han får äta allt. Det är alltså inte förbjudet för en icke-jude att äta de djur som för judar är orena. Och då så säger Paulus, okej, det finns en del som har övertygelse. De kan äta gris, de kan äta skaldjur, de kan äta kaniner och storkkött, trots att det är helt förbjudet för judar. Men de är inte judar, de står inte under de förbuden. De har tro till att äta allt och de har en grund i Toran till det. Okej. Men en annan som är svag då, han äter bara grönsaker. Okej, det kanske inte är det här sammanhanget som vi skulle ta det. Låt säga att vi läser om det här igen. Om det har varit 14:2. En har tro till att äta allt. Okej, allt kött som finns nu, det kan vara både offrat till avgudarna och inte offrat till avgudarna. Och det kan vara kött som har slaktats när djuren har blivit plågade och inte behandlas på rätt sätt. Men han menade att okej, Gud har tillåtit mig att äta kött, jag gör det i alla fall. Och jag bryr mig inte om hur de har slaktat det, utan jag äter det i alla fall. Men en annan som är svag, som är känslig för detta, äter bara grönsaker. Det kan ju hända att de här kötten är offrat till avgudarna. Så jag avhåller mig från det. Det kan hända att djuren plågades och jag vill inte äta djur överhuvudtaget. Och då äter jag bara grönsaker. Den som äter nu då, den som känner sig stark att han kan äta både dina och andra, han ska inte förakta den som inte äter. Och det här är den viktiga biten. Paulus tar egentligen inte tur med vad som är tillåtet och förbjudet när det gäller kött. Paulus tar tur med attityderna mellan de här två olika grupper av människor som väljer olika livsstil utifrån sin egen övertygelse. Bud som inte står direkt i Toran. Som var och en får bedöma hur han ska ställa sig i förhållande till dessa situationer. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Alltså den som äter kan ju tänka, vad du är för svagis. Tror du att avgudarna skulle kunna påverka dig? Och den som inte äter, han ska inte döma den som äter. Det vill säga, jag äter inte det här för jag tror att det är offrat till en avgud. Du som äter det, ska du vara med i avgudadyrkan? Det är förbjudet. Så då har man en attityd av dom gentemot den som äter. Och då säger Paulus, de attityderna får inte finnas i församlingen. Gud har ju tagit emot honom. Båda två får göra som de tycker är rätt. Och båda måste få bli respekterade. Och båda måste få plats och bli älskade i församlingen. Vem är då du som dömer en annans tjänare? Med andra ord, de här personerna som har valt antingen då att äta det här köttet eller att inte äta köttet, de står till svars inför Gud. De är Guds tjänare. Och därför så är det inte inför människor de har tagit det här beslutet, utan de har tagit sitt beslut inför Gud. Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå till Herren har makt att hålla honom upprätt. Det vill säga den evige respekterar vars och ens beslut när det gäller vilken nivå han vill ställa sig inför de här frågorna som inte är självklara för dem i Toran. Men han kommer att stå till Herren har makt att hålla honom upprätt. Den ene sätter, och nu kommer han in på ett annat tema här. Nu har han talat om kött och mat. Och nu talar han om högtider här. Och då får vi också analysera det utifrån Toran. Och vi måste ju ha utgångsläget att Paulus är inte alls intresserad av att bryta Toran. Eller att säga att den har upphävts eller att den inte gäller eller någonting sådant. Eller att i Messias så gäller inte matreglerna längre än i Toran. Eller att nu gäller inte sabbatsreglerna eller högtidsreglerna. Sådana saker måste vi bara ha som... får inte finnas i våra tankar att Paulus skulle vara ute efter något sådant. Det undervisas ju i vissa sammanhang. Att Paulus hade den grunden. Men jag är helt övertygad inför den evige att detta är icke Paulus grund. Han kan inte ändra på Guds ord. Han måste ju stå på Guds ord när han undervisar. Och han kan ju inte ändra vad Gud har sagt en gång i tiden till det judiska folket. Och vi måste också vara medvetna att Paulus är inte judarnas apostel. Han är hedningarnas apostel. Så när han drar upp sina riktlinjer när det gäller vad som är tillåtet och inte tillåtet. Så är det i första hand riktat till icke-judar. Och det är så vi måste förstå hans undervisning. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Och då ställer jag frågan så här. Judar, håller de en dag högre än en annan? Är det inte så att man anser att sabbaten är högre än resten av dagarna? Är det inte en självklarhet för juden att sabbaten är högre än andra dagar? Nu står det högre här i svenska folkbibeln, det står i 1917. Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Ska vi titta på någon ordagrann översättning. One indeed judges a day above day. Över en annan dag. Ska vi titta på Young's literal translation. Har inte den. Nej, jag har inte den. Okej, okay. Jo, här har vi det. One doth judge one day above another, above. Okej, okay. En dag över en annan, alltså högre status. En dag sätter en dag, den ena sätter en dag högre än en annan, säger folkbibeln. Okej, okay. Har inte sabbaten högre status än resten av dagarna? Är det inte självklart för juden att sabbaten har en högre status än resten av veckan? Hur kan Paulus skriva så här då? Talar inte judar här? Jag tror inte det. Okej, vi säger att han inte talar till judar då. För judar sätter sabbaten över resten av veckorna. Nu säger vi att han talar till icke-judar. Då menar han då, vissa icke-judar, alltså han talar alltså troende, pånyttfödda, andefyllda, icke-judar som finns inom den universella judendomen som har lärt sig utav judarna tron på den enda guden, Israels gud, som också är hedningarnas gud. Bland dessa icke-judar finns det en del som sätter en dag som en högre prioritering än en annan dag. Har det med sabbaten att göra? Är det kanske ett... vad ska vi kalla det? En släng efter sin hedniska bakgrund. Där man trodde att vissa dagar var mer fördelaktiga och turbringande än andra beroende på de olika... Det kan vara solen och månen och stjärnorna och det kan vara gudar som har inflytande vissa dagar. Tror ni att Paulus menar att sådant inflytande finns kvar bland de troende icke-judarna i församlingen? Jag tror inte det. Jag tror att de har helt lämnat det. Så om de skulle hålla kvar den här typen av idéer så skulle Paulus säga som han sa till Kolosserbrevet. Jag är väldigt bekymrad över er bröder. För att ni håller er till vissa dagar och högtider och sådär. År som har med världens makter att göra. Och inte med Messias. Där var han bekymrad för de höll sig en vissa då, grupper inom församlingen. Jag tror Galaterna eller Kolosserna. Där går han strängt åt de som vill hålla hedniska högtider. Men i det här fallet så går han inte åt någon som vill hålla en speciell dag över en annan. Så det kan ju inte vara hedniska högtider han talar om. För då skulle han ju inte acceptera det. Det måste ju vara det som Toran talar om. Det måste ju vara sabbaten. Det måste vara Shavuot, högtiderna, Sukkot, Pesach, andra utav Herrens dagar. Som är speciellt markerade på hans kalender under året. Som man sätter högre än de andra dagarna. Vissa bland icke-judarna tar det här väldigt till hjärtat och säger att sabbaten det är så viktigt för mig. Shavuot är viktigt för oss. Vi måste fira det. Och de andra högtiderna som Herren har instiftat, de är väldigt viktiga för oss. De är högre än de andra dagarna. Vissa sätter sådana prioriteringar. Den andra håller alla dagar för lika. Finns alltså sådana icke-judar som anser, ja men jag lever för Herren varenda dag. Alla dagar är lika viktiga för mig. Och då säger han så här, var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Det vill säga, inför Herren så lever du. Du gör detta för Herren. Och om du vill fira sabbat så gör du det för Herren. Och om du känner att du inte vill fira sabbat så gör du det för Herren. För du anser att du firar kanske varenda dag inför Herrens ansikte. Och då så menar han då att vi måste lära oss att respektera varandras olika ställningstaganden när det gäller dessa högtider bland icke-judarna. Bland judarna finns det en helt annan förutsättning, helt annan andra regler, helt andra krav som gäller. En jude som är ute och samlar ved på sabbaten blev stenad under ökenperioden. Så att det här är ingen frågan om val om man ska hålla sabbaten eller inte när man är jude. Men när man är icke-jude så finns det alltså en valmöjlighet här. Hur sträng man vill vara, hur strikt man vill vara när det gäller dessa saker. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Ska vi se 1917. Om någon särskilt aktar på någon dag så gör han detta för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Äter alltså kött kan man väl säga då. Det är ju det han har i tanken då. Och den som låter bli att äta, det vill säga kött, han gör det för Herren. Och även han tackar ju Gud. Så den som äter kött, han tackar Gud. Tack för att jag får äta det här köttet nu. Och då kanske det är kött som är lite tvivelaktigt ursprung på. Men han tackar Herren för att han får göra det. För det Gud har ju skapat allting. Och han övertygar att det är inga problem att äta det här köttet. Men den som inte äter det, han tackar Gud. Han får äta lök och han får äta tomater och han får äta potatis och grönsaker och morötter och annat som Herren har skapat. Och han tackar Gud för det. Ty ingen av oss lever för sig själv utan, och ingen dör för sig själv. Man har alltså tagit de här besluten inte utifrån vad människor tycker och tänker utan på grund av att man är övertygad inför Gud att så här vill han. Och det är välbehagligt för mig att jag lever på det här sättet. Det har alltså med troslivet att göra. Det har alltså med mitt förhållande till Herren att göra. Därför så tar han upp i början den som är svag i tron. Det har alltså med våran relation till den evige att göra. Inte till människor. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör hör vi alltså Herren till. Ty, och så kommer ett exempel här. Messias har dött. Och fått liv igen för att han skulle vara herre över både levande och döda. Han är alltså, han säger, lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Och eftersom Messias har dött och fått liv igen, så ska han, så är han Herre både över levande och döda. De döda kommer alltså att uppväckas och få stå till svars inför Guds domstol med hur man har levt, hur man har beslutat att leva och handla.
Ja. Är du säker på det i ettan och tvåan på 14 att svag är en rätt översättning från grekiskan?
Ja, jag har inte sett någon annan kommentar här än att det skulle vara svag.
Jag tycker det skymtar fram med samvetsbetänkligheter. För när vi säger svag, i alla fall i västlandet, så är det alltså någonting som inte är fullt utvecklat. Och är det verkligen det Paulus menar?
Nej, det tror jag inte. Det har inte med det att göra. Utan det har med samvetsbetänkligheter att göra.
Japp, ja, men då tänker vi lika. Tack.
Och jag kan väl säga så här. Det var väl 20 år sedan ungefär när vi bodde i Toledo. När vi var på väg in i judiskt tänkande. Och inte ville äta kött som hade slaktats på felaktigt sätt. Vi hörde det att muslimerna, de skär ju faktiskt av kroppspulsådern där och gör det liknande judarna då. Och jag ville då kolla och beställde kött hos en muslims slaktare. Och frågade hur han gjorde då. Och han berättade att han vände sig mot Mekka och bad en bön innan han slaktade det här djuret. Och sen sa han, man får inte visa kniven för djuret, för det får inte bli rätt och så här. Och det måste gå snabbt och djuret får inte lida och så vidare. Och det verkar ju väldigt bra, utom det här han sa om att han bad vänd mot Mekka. Och det skulle vara någon slags välsignelsebön då till Allah. Och det, jag hade ju beställt det där köttet då utav honom. Så det var väl ett par tre kilo vi tog hem. Och jag fick faktiskt samvetsbetänkligheter när jag tog hem det här köttet. Kan jag äta detta? Är det inte sådant som Bibeln kallar avgudaofferkött? Slakta till en gud som jag ansåg då som en avgud. Inte Israels gud, för han bor inte i Mekka. Och jag tänkte, vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Ja, men Paulus skriver att det finns inga avgudar och så vidare. Och tänkte på Romarbrevet 14 här och 1 Korinther 10 och 8 sådär. Och pengarna, alla pengar vi hade läckt ut på det här köttet. Så jag sa, ja, vi, den här gången gör vi det inför Herren. Vi avsäger all typ av förbannelse och allt att det här köttet skulle vara överlåtet till en avgud och den till någon ond ande eller så. Och vi bryter allt detta över det här köttet och vi överlämnar det till dig Herre. Och så åt vi det i familjen. Och jag beslutade mig att aldrig någonsin mer köpa från honom det köttet. Jag hade alltså svagt samvete. Jag hade betänkligheter om det här var riktigt eller inte. Nu när vi välsignade på det här, då var jag övertygad om att den gången gjorde jag rätt. Dels på grund av en ekonomisk situation och dels på grund av att egentligen finns det inga avgudar och så vidare. Men ändå så ville jag i mitt samvete inte göra någonting som Herren skulle vara ledsen för. Eller liksom något som han skulle, någonting som har med avgudar liknande tjänster att göra. Överhuvudtaget ville jag inte ha. För jag ville inte bedröva min Herre på det sättet då. Och tog det beslutet att jag tänker aldrig någonsin äta sådant kött mer. Det var till exempel. Men jag kan ju inte säga att jag var svag i tron. Utan då, det har med samvetsbetänkligheter att göra.
Du handlade utifrån din övertygelse och från en känslighet i anden som du upplevde att anden ledde dig. Och då var det rätt.
Alltså svag i tron. Jag skulle vilja säga så här. Tveksam i sin övertygelse.
Yep.
Skulle jag kunna översätta det uttrycket? tveksam i sin övertygelse.
Sen tveksam i sin övertygelse eller tveksam inför?
Ja, alltså han har en tveksamhet när det gäller kött. I det här fallet då.
Yep.
Den som är svag äter bara det som växer på jorden. Den typen av tveksamhet kan ju finnas idag också. Joel, som ni känner till, han har en tveksamhet när det gäller kött överhuvudtaget. Därför att köttindustrin idag är väldigt djurplågande, menar han. Det är inte så, djuren behandlas inte så som de borde behandlas. Och därför så väljer han och hans familj att vara vegetarianer överhuvudtaget, trots att det finns lätt att få tag på kosherkött här i Israel. Men på grund av en känslighet inför djurens lidande så vill man inte äta överhuvudtaget kött då. Och det, en sådan ställning har man ju tagit inför Herren. Och då måste vi ju som äter kött respektera det och uppta en sådan broder och inte döma honom, eller rättare sagt förakta honom. För Paulus säger att den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och han då i sin tur får inte döma oss för att vi äter kött och övertygar dem att det är okej. Nu är det ju så här att den evige har lovat oss att vi får äta kött för att vi ska äta det, alltså vi får slakta för att äta. Men vi får inte döda djur för att vi tycker det är roligt. Eller för att vi njuter av att se hur djur plågas eller på något sätt. Den attityden måste vara långt ifrån oss alla. Alltså vi får ha respekt för djuren, det är själar som Gud har skapat. Så det är bara om vi behöver äta som vi får döda djuren, slakta dem. Och då man kan inte behandla djur hur som helst, det är viktigt. Så vi går vidare.
Yep.
Vi läser vers 10. Men du, varför dömer du din broder? Paulus går åt den här attityden då, att man vill alltså en omogen människa har inte plats för flera åsikter, utan man anser att en åsikt, det är den enda rätta, och det måste alla tycka likadant som jag. Och jag kan inte acceptera att en annan har en annan åsikt, utan vi måste då ska man diskutera och diskutera och diskutera. Och Paulus säger också det till Timoteus, att fly ungdomens onda begärelser. Att man vill strida över ord och man vill diskutera och hålla på. Och Paulus går åt det här igen. Se till att ni inte behandlar varandra illa på grund av dessa olika inställningar. Varför dömer du din broder, du som då inte äter? De som äter, ni får inte döma de som äter och säga att de syndar. Och då kan vi föra över det till dagens situation. Det finns då alltså icke-judar som har upplevt frälsningen, har tagit emot Messias försoningsdöd. Och de äter det som Toran kallas för orena djur. Gris, skaldjur, andra typer av djur. Vi har, som då, om nu tar vi de som väljer att inte äta sådana djur, bland icke-judarna. De har inte rätt att döma dessa bröder, systrar och bröder i tron, för att de äter detta. Och du åter, varför föraktar du din broder? Det vill säga, om vi nu tar över till en modern situation eller en svensk situation. Du som äter gris och andra orena djur, du får inte förakta de som väljer att inte äta gris och inte äta skaldjur. Varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla en gång stå inför Guds domstol. Här måste var och en ta ställning och veta det, att jag kommer att få stå till svars för vad jag väljer att äta inför Gud. Till det skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böja sig och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv. Låt oss därför inte mer döma varandra. Och här vill jag också stryka under här att det är viktigt hur vi behandlar de pånyttfödda inom den kristna världen. Och det är viktigt hur de kristna behandlar oss som är inom den judendomen när det gäller de här sakerna. Om vi har fötts på nytt så är vi syskon, och vi har en stark varning här i Romarbrevet 14 att vi måste ta emot varandra utan att döma när det gäller de här sakerna och förakta varandra. Döm hellre så att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som blir honom till fall. Vad betyder det? Jo, till exempel, om jag vet att någon är övertygad om att Herren vill inte att jag ska äta griskött eller skaldjur, och så bjuder jag hem, eller ja, någon vet att en annan, ja, så här. Pelle vet att Jocke inte vill äta gris och inte vill äta skaldjur, och så bjuder han hem honom och respekterar inte det och bjuder honom på detta och kanske säger det till honom och kanske inte säger det, och då gör han att Jockes samvete blir befläckat. Han hade ju bestämt sig inför Gud att det här är orent för honom, och han vill inte äta det för han tror att det behagar Gud genom att inte äta sådant. Trots att han inte är jude så tror han att de reglerna som Gud gav till judarna också är bra för honom, för Gud tycker om de reglerna och han vill också uppfylla dem. Och då kan det bli en stötesten för Jocke, det som Pelle gör. Vi kan ta ett annat exempel när det gäller att blanda kött och mjölk. Det kan finnas någon då som väljer att följa de reglerna som Toran drar upp med att inte koka sin kylling i dess moders mjölk. Och förstår det precis som judarna alltid har förstått det, att man ska inte blanda mjölkmat med köttmat. Och sen då blir han inbjuden till ett hem där man blandar kött och mjölk och äter det. För han känner att jag vill inte säga någonting här. Och då kanske han får dåligt samvete för att han har gjort det här. Känner att han har brutit en princip som han vill leva efter inför Gud. Så vi får vara försiktiga så vi inte sätter stötesten för våra syskon som leder till fall. Att de känner att de bryter mot sitt samvete och det som de upplever rätt inför Herren. Nu säger Paulus, jag vet väl. Jag vet och är i Herren Yeshua övertygad om att inget i sig självt är orent. Och det här är ju en intressant sak. När Toran är så oerhört klar med, och till och med från Noas tid och framåt, Herren säger 7 par av alla rena djur ska du ta in i arken och 1 par av alla orena djur ska du då ta in i arken. Så till och med på Noas tid innan Noafloden så fanns det en benämning av vilka djur som var rena och vilka som inte var rena. Och det hade ju naturligtvis inte med mat att göra, för innan floden så åt inte människorna djur. Det gjorde de efter floden. Gud gav ju tillåtelse för Noa att äta kött. Alltså, som jag har gett er alla grönsaker, alla ötter och träd på jorden, så får ni äta djur nu. Alla djur. Och det var ingen skillnad mellan grisar och alla, rena och orena djur. Utan lika väl som ni får äta alla växter så får ni nu äta alla djur, säger Gud till Noa. Innan var det alltså inte tillåtet att äta djur. Men ändå så var det en skillnad mellan rena och orena djur. Vad hade det att göra med mat? Det hade ingenting med mat att göra överhuvudtaget från början. Det hade att göra med vad som var lämpligt för offer för Herren. Så på så sätt kan man säga att det är mat, för det är ju mat för Herren i och för sig. Man lägger på altaret som är Guds bord de djur som är rena för honom. Så det har ju i och för sig med mat att göra. När Gud inte kan äta orena djur. Man kan inte slakta råttor och katter till Herren. Utan man måste slakta rena djur. Offra rena djur på altaret. Nu säger Paulus att han vet väl och är i Herren Yeshua viss om att inget i sig självt är orent. Det här är en mycket svår mening i Paulus undervisning som går att missförstås. Paulus kan ju inte upphäva Toran. principer i naturen som från allra första början, som under här 4000 år från Adam och framåt, så finns det alltså en vetenskap och en kännedom om att vissa djur är orena och vissa är rena. Och så säger Paulus att han är övertygad om att inget i sig självt är orent. Hur ska man kunna tolka Paulus? Upphäver han 4000 års principer som Gud har etablerat i skapelsen i Toran? Eller har han en annan mening bakom? Jag försöker hitta den här andra meningen, för jag tror inte Paulus kan upphäva det som Gud har etablerat. Då skulle han vara en felaktig lärare, en falsk profet. Då hade vi inte mycket att lyssna, då skulle vi inte lyssna på honom. Vad menar han då? Jag tror att han menar för dem som är icke-judar. När det gäller kött, djur, så är det inget orent för dem i sig självt. Ni är tillåtna att äta alla djur. För er är inte grisen oren. Skaldjuren är inte orena. Och det säger ju Herren också till Israel. För er så är dessa orena till Israels barn. Dessa ska för er vara orena. Kamelen, kameleonten, haren, grisen. Och så räknar man upp en massa djur där. För er är de här orena. Med andra ord, för de andra är de inte det då. Det verkar ju så att det kan tolkas på det sättet. Inget i sig självt är orent. Vad är det som gör att det blir orent då? Det är Guds Torah. Gud har sagt att för Israel är de här orena. Allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent. Alltså han bestämmer nu att det här är orent för mig. Då är det orent för honom. Trots att det i sig själv inte är orent för honom. Men när han bestämmer det så är det. Likadant när Israel säger, för oss är det här orent, för Gud har sagt det. De här djuren är orena för oss. Då blir de orena för Israels folk. Det är så jag förstår den här texten. Vers 15. Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder. Folkbibeln. Om din broder blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Messias har lidit döden för. Det här är ett väldigt starkt ord. Om någon alltså tror eller har bestämt sig att det här är orent för mig, jag kan inte äta detta för då begår jag avgudadyrkan. Och så orsakar någon att jag äter det här som jag är övertygad om att det är synd och orent och avgudadyrkan inför Herren. Och mitt samvete blir så befläckat att jag faller så mycket att jag kommer inte ut ur den här gropen. Då går jag förlorad. Och det är jättestarkt det här. Så Paulus säger, var försiktiga nu när ni tänker på era bröder som inte vill äta sånt där. Se till att ni inte äter så att de äter emot sitt samvete och tror att de syndar mot Herren. För gör du det, om du gör det med din mat, orsakar att den går förlorad som Messias har lidit. Det är ju något fruktansvärt. Se till att du inte låter honom gå förlorad som genom att du äter på ett sätt som du tycker du har rätt att göra. Så ni måste tänka på varandra här. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Låt alltså inte det goda som ni har fått bli utsatt för smädelse. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Messias på det här sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Vi måste alltså ta hänsyn till varandras val. Vi måste respektera dem. Och vi måste leva på ett sådant sätt att vi inte skadar varandra. Och hjälper dem som har tagit beslut om att leva på ett visst sätt. Och inte våldför oss på deras samvete. Låt oss därför sträva efter det som tjänar till friden och den ömsesidiga uppbyggelsen inom församlingsgemenskapen då. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, säger Paulus. Allt är visserligen rent. Men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter. Har de satt här. När hon äter. Ska vi se här. Bryt inte för matskull ner Guds verk 1917. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten så blir det för den människan till ondo. Betänkligheter ska vi titta lite grann på. En ordagrann översättning. All things are clean, but it is bad to the man who eats through a stumbling block. Eats through a stumbling block. Äter genom en stötesten. Evil is to the man who is eating through stumbling. Det är ont för den människan som äter och stapplar. Offense. Grekiskan säger proskoma. Det är alltså en orsak till eller möjlighet till att falla av, att stapla. Okej. Vi får inte se till, vi får se till att det inte blir en stötesten för andra att de faller. Om ätandet för någon är en stötesten så blir det för den människan till ondo. Så här måste vi tänka på hur vi har det. Dels måste vi bestämma oss själva hur vi vill ha det. Och dels måste vi fundera på hur vi ska inte påverka andra så att de skadas i sina beslut. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin som också kan överlämnas till avgudarna. För en jude är det förbjudet att dricka ett vin som är tillverkat av en icke-jude. Varför? Jo, för därför att man under historiens lopp gav vinskörden till avgudarna. Så vinet var överlämnat till avguden då. Och det, ni kommer ihåg Daniel och hans vänner, de ville inte dricka vinet eller äta köttet som kungen erbjöd dem. Daniel och hans tre vänner. De ville bara ha grönsaker. Det står ingenstans i Toran att man inte får dricka vin som hedningarna har tillverkat. Men det finns bud som säger att man inte ska ha någonting med avgudarna att göra. Och då tog Daniel och hans vänner beslutet om att inte äta kött och inte dricka. Köttet var ju okej, för alltså det var helt klart för dem som judar att inte äta kött, för det var säkert inte rätt slaktat och det kan också ha varit överlämnat till de här avgudarna i Babylon. Men vinet, det finns inget bud mot det. Men då, det var också så att vinet överlämnades till avgudarna. Det var alltså avgudaoffervin som de fick äta där och dricka. Och de sa nej till båda delarna. Och dessa fyra, dessa ungdomar som beslutade sig att inte orena sig med kungens mat eller med hans vin, de fick visdom av Gud, uppenbarelser. Anden kom över dem för att de tog beslut om att inte äta och dricka sådant som var befläckat utav de hedniska avgudarna där i Babylon. Och det var judiska ungdomar som tog de besluten. Nu kan du finna icke-judar som också tar sådant beslut. Och då får man respektera det, och Paulus säger det bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Och jag tror inte han menar vin här som har med alkohol att göra. Det är inte frågan om brusning här, utan det är frågan om avguda överlämnade vin som är överlämnat till avgudarna. Men du som, men den tro du har, med andra ord den övertygelse du har, den ska du behålla för dig själv inför Gud när det gäller dessa saker, inte allting. Det här är ingen vers som man kan generalisera och säga att det gäller all tro, att du ska hålla det för dig själv. Det stämmer ju inte. Utan det har med dessa saker som har med samvetsbetänkligheter, Är det tillåtet? Är det inte tillåtet? Vissa tycker att det är rätt, andra tycker inte att det är rätt. Och i de här sakerna då? För mig är det fel, för dig är det rätt. Okej, i det här, då ska jag ha min tro för mig själv. Min övertygelse, den håller jag för mig själv. Jag är övertygad inför Gud, står så här. Den tro du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Jag är övertygad inför Gud att det beslut jag har tagit nu, det är rätt. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. I den bemärkelsen att man måste säga att det var fel det jag gjorde. Och jag måste ändra mig för det beslut jag har tagit inför Gud har varit felaktigt. Lycklig är den som inte behöver ändra på sig när han har tagit ett beslut inför Gud om att leva på ett sätt. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är osäker. Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, det vill säga du är inte säker på att det här är välbehagligt för Gud. Du tror att ja, det skulle nog inte vara, det är nog inte rätt det här egentligen. Och så äter du i alla fall, då har du dömt dig själv. För du har inte gjort det av övertygelse, tro som det står här. Eftersom det inte sker av tro, med andra ord övertygelse. Du är inte övertygad att det här är rätt inför Gud. Allt som inte sker av tro är synd. Det är så, om du tror då att det här är egentligen fel och så gör jag det, då har du syndat emot Herren. Så var försiktig, trots att din granne, din broder gör det, men du själv kanske inte kan göra det. Då får du ta, låt oss säga tv-program. Du sitter och tittar på tv-program och de andra sitter runt omkring dig och så är det någonting som du ser där som leder dina tankar i synd. Och för dig så är det synd. Om du sitter kvar där så syndar du inför Herren. Men det är inte säkert att de andra syndar, för de har inte samma tankar som du. Du måste lämna tv-programmet, du måste gå ut ur rummet och be att Herren rena dina tankar. Till exempel. Men du får heller inte döma de som sitter kvar och säga att de är syndare bara för att du föll i synd genom dina tankar när du såg vissa scener i tv. Ett exempel, det finns många andra exempel i livet där man kan dra de här principerna där vi kan lära oss att vi måste vara försiktiga, skydda oss själva och beskydda varandra. Nu lämnar jag plats för frågor.
Jag tänker så här, Gabriel, att det finns en fara i det här om man har bestämt sig då för ett visst förhållningssätt och sen får man att tänka på, ja men å andra sidan så får jag ju göra det här också som icke-jude och så vidare. Och sen så vacklar man liksom kanske fram och tillbaka. Som jag förstår det, om man har bestämt sig för att förhålla sig på ett visst sätt när det gäller ren mat och enligt den judiska charakan och håller fast vid det. Det är inte bara det att jag gör det så att säga, till det yttre, utan det bygger också upp min karaktär och gör att jag kan liksom vara trogen mot det jag har bestämt mig. Så det blir som en långsiktig sak.
Mm.
Så det är väldigt stora frågor det här som berörs här.
Mm.
Hur tillvida det ska, hur jag personligen kommer utvecklas då.
Mm.
Som troende. Så det måste ju vara mer välbehagligt för Gud att följa det som han säger i Toran, det som gäller naturligtvis för det judiska folket då. Men det är lite svårt att tänka att det skulle vara lika välbehagligt. Visserligen säger ju Paulus det på ett sätt då, men om man ska jämföra de här olika vägarna då, vägvalerna. Så när man pratar om vad som är välbehagligt för Gud specifikt, vad ska man säga då om det? Kan man säga att det är mer välbehagligt för Gud att man väljer det som hör ihop med de rena djuren och det som är rent och äta?
Där tror jag att var och en måste ta en ställning.
Ja.
Och en del har ju den uppfattningen som du säger. Och den är ju prisvärd, men det kan ju vara andra som drar en annan slutsats utav det här. Och den slutsatsen får man ju inte heller fördöma då.
Nej.
Men om vi läser i Paulus undervisning här, så ser vi att det är frågan om liv och död. Och det du har presenterat här, det är inte frågan om liv och död.
Nej, just det.
För du talar om att vara mer välbehaglig för Gud. Men ja. Paulus talar om liv och död. Alltså, det verkar ju som att det är så pass allvarligt som det är. Det är frågan om avgudadyrkan som är en dödsfråga. Liv och död. Om du begår avgudadyrkan så är du dödsdömd. Du går förlorad. Men om du bryter mot bud som du har satt upp för dig själv för att komma närmare Gud, för att leva ett mer välbehagligt liv för Gud, så är det inget frågan om liv och död.
Nej, just det. Nej, men det kan ju i värsta fall då skapa förvirring för en enskild person i en viss skede, så att säga, innan man har kanske vant sig, så att säga, umgåtts med de här tingarna på ett bättre sätt eller naturligt sätt. När det presenteras, så att säga, kanske första gången man som hör de här sakerna.
Vi har ett eko här som är lite obehagligt. Jag undrar var det kommer ifrån. Någon som inte stängt av sin mikrofon.
Jag stänger av mikrofonen nu.
Okej, kanske därifrån. Okej, Petrus.
Jag vet inte om jag missförstår dig där, Lars Gösta, men som du säger, det ska vara långsiktigt, alltså ett beslut ska vara mer eller mindre för evigt. Alltså, så tolkar inte jag, utan som jag ser det så är jag idag tvungen att agera utifrån den kunskap, den övertygelse som jag har. Sen kan ett beslut komma att ändras utifrån den kunskap, men det viktiga är att jag hela tiden är ärlig inför mig själv och inför Hashem utifrån den kunskap och övertygelse jag har.
Ja, det håller jag verkligen med om. Absolut.
Jag tycker att det är viktigt att vi lyfter upp de här sakerna, eftersom vi, många av oss, umgås med kristna, av vilka många är våra syskon i Herren, där man då dömer och föraktar varandra. Vi har ju en sån situation här. Och det är viktigt att vi då tar Paulus ord på allvar när det gäller vårt förhållande till sådana som inte har samma inställning.
Eller väl liksom att avdramatisera den här situationen på något sätt. För det är likadant de kristna vännerna som vi har. De kan man ju ibland möta ett visst förakt, att man vill hålla på matregler och andra regler. En ny förakt kanske är mycket sagt, men liksom, man känner det att det här liksom, det är ingenting som vi kristna ska göra och så här. Då gäller det att kunna möta den kanske attityden då.
Ja.
Och förklara naturligtvis att det är full frihet att äta griskött och äta. Det är ingen som vi dömer och anerkänner er för eller den personen. Och liksom det är en bön verkligen, att man kan smälta samman. För det här är ju ändå enda möjligheten som Paulus presenterar, att judar och icke-judar ska kunna ha en gemenskap med varandra på en rätt grund, utan att det liksom uppstår en konflikt.
Ja.
Och det är ju stort, det är ju ett jättefint stort projekt som har varit undanskymt under så lång tid.
Ja.
Kan vi bli befriade ifrån all elitism och att ta de här besluten i en attityd utav kärlek och öppenhet, då bryts så mycket av muren och föraktet ner. Alltså när vi då så här deklarerar att även fast vi ser olika, så innesluter vi varandra och vi respekterar och älskar varandra från hjärtat.
Ja, det är mycket viktigt, den här attityden. Det är ju kontentan av Paulus undervisning här i Romarbrevet 14. Med andra ord, det vi gör är inte så viktigt som hur vi behandlar varandra. Våra attityder till varandra är mycket viktigare än om vi äter kött eller inte.
Kärlek överskyller mycket vissa brist, står det ju.
Ja.
Just attityden är väldigt viktig, så att säga. Det ska inte finnas någon tanke överhuvudtaget hos oss när vi är tillsammans med andra människor att de gör fel, så att säga. Utan man deklarerar sin inställning. Det här har jag bevis på genom mina syskon, nämligen. Där är flera år sedan vi sa att vi åt inte griskött och skaldjur. Och det blev en liten, så att säga, turbulens hos dem, så att säga. Hur de skulle bete sig, men alla har accepterat det här och vi har ingen attityd gentemot dem. Jag tror inte de känner att vi tycker att de gör fel överhuvudtaget. Och det här tror jag är otroligt viktigt att folk ska känna det här. Att vi älskar er oavsett att vi har en ett levnadssätt och ni har ett annat levnadssätt. Och det blir alltså en tyst, det blir tyst. Man behöver inte säga någonting. Ibland kanske man kan säga att man inte, men det här är inte nödvändigt att man springer omkring och säger att man gör så och så, utan det ska folk känna. Och just på vår kärleksatmosfär som vi ska ha. Jag tror att det ligger mycket i det här som du säger, Petrus, att det är kärleken det handlar om, att vi älskar människorna.
Mycket bra.
Du nämnde någonting att man inte fick döda djur om det inte var för mats skull. Stämmer inte riktigt. Kanske man har så kallad skyddsjakt till exempel på vissa djur. Därför att det blir överrepresenterat vissa skadedjur eller rovdjur. Och där blir det ju att man har skyddsjakt.
Ja, jag menade slakta djur.
Ja, jag förstår det.
Det är bra att du tar upp det också, bra. Och det gäller ju då till exempel flugor och myggor som kommer in som man tar död på för att de inte ska skada miljön som man lever i. Även råttor och möss. Ja, ska vi stanna dagens lektion här? Då vill jag tacka för mig ikväll.
Ja, vi tackar.
Tack så mycket.
Tack själv.